Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om dödsfallet på Dalarö. Mitt namn är Nils Bergman.
Nu åtalas en 51-årig man för mordet på ex-flickvännens partner på Dalarö i Stockholm. Det var i slutet av april som 51-åringen ska ha slagit ihjäl ex-flickvännens nya partner och därefter fäst ett rep runt halsen på den döde och släpat honom bakom bilen innan han dumpades i vattnet. Och orsaken till varför han har släpat den döde mannen efter bilen uppges vara för att han inte ville smutsa ner bilen. Polisen misstänkte snabbt att han hade mördats. Nu åtalas han misstänkt för att ha slagit ihjäl mannen. Det hela ska handla om ett triangeldrama enligt åtalet som lämnades in till Södertörns tingsrätt.
Ett bråk mellan Örjan och Örjans ex Helena sambo Tommy resulterar i att Tommy avlider. Exakt när, hur och av vad kommer man aldrig riktigt komma fram till. Örjan hävdar att Tommy dog av en olyckshändelse och tror att Tommy kan ha trillat ner för en betongtrappa efter bråket. Det hela blir nu till en fråga om hur Tommy dog. Om det kan ha varit en olyckshändelse inblandad eller om slagsmålet och därav våldet som Örjan utdelade var den bidragande faktorn till Tommys död. Det är mord som Örjan står åtalad för och som åklagaren ska försöka bevisa har skett. Men Örjan står också åtalad för brott mot griftefriden genom att efter bråket släpa Tommys kropp efter sin bil över grus och asfalt den kilometern det är till Dalarö kanal där han sedan dumpade Tommy. Vi hör Örjan.
Och då gör jag... ja, jag vet inte. Där spårar det lite för mig. För att där går jag bara helt enkelt. Och jag kan be om ursäkt för alla här. Men framförallt för Thomas och anhöriga. Jag har betett mig där. Men jag går och hämtar min bilnyckel. Och hämtar bilen. Kör runt den på gården. Så ligger ett rep. Som jag får reda på sen. En boxelina. Så jag lägger den runt halsen på Tommy och släpa bort honom till bilen och kör bort honom till Dalarö kanal. Varvid jag dumpar kroppen i sjön där. Sen så kör jag precis till vänster om det så finns en återvinningsstation. Då stannar jag där och ställer ifrån mig hans ryggsäck. Ja, sen åker jag hem. Ja, jag parkerar där och helt enkelt går in mot huset. Ja. Och Där gör jag väl en iakttagelse på att det är några blodfläckar någonstans utanför min dörr där. Så jag går in i huset och hämtar en liten balja som jag har där. Och tar lite vatten från kökskranen. Borstar av det här blod som jag ser då. Så går jag in i vardagsrummet och där ligger Helene i en hörnsoffa och sover som jag uppfattar det. Och då tänker jag, ja just det, då tänker jag just det, för jag har ingen filt här i soffan. Så det var det första jag tänkte, jag ser inte Helene just, jag hade glömt bort henne där. Och så tänker jag, vad tog filten vägen? Så tittar jag, då ser jag just den Helene här. Och då tar jag bara en annan filt som ligger och har en liten klehög här på höger sida faktiskt. Det är lite stökigt där. Men då tar jag den och sätter mig i soffan och somnar.
Rättsläkaren Ragnar Edmans undersökning talar för att Tommy redan var avliden då han kastades i kanalen. Delvis för att de stora skrapsåren på Tommys kropp som är fylld av asfalt, inte utgett så mycket blod som de borde ha gjort om han var vid liv då han transporterades efter bilen. Men på grund av att kroppen legat i vatten är det hela något mer svårbedömt. Vi hör rättsläkaren Ragnar Edman.
Kan du säga någonting om vad som gör att ni bara kan säga talar för att han var då inte att det talar starkt för eller att det var så?
Det är att vi har inte sett någon blödning eller någon tecken på att det skulle liksom ha varit skador i anslutning till de här jättedjupa skrapsåren, skrapmärkena.
Mm. Och då pratar du om de här skrapmärkena som har svart asfalt i sig.
Precis.
Och eftersom ni inte kan se några blödningar i samband med de såren så tror ni att han var...
Ja, det talar för det.
Det talar för att han var lite.
Det finns ju skador. Det blir ju svårt efter den att... Med den information vi hade att han kan ha blivit släpad efter en bil och sen han blivit slängd i vattnet. Det var den information vi hade då. Det är svårt att säga att 100% av skadorna uppkommit av våld. Det kan finnas en bidragande av ett fall, av hantering av kroppen efter döden.
Sättet Örjan hanterar Tommys kropp på kan tyda på aggression och hämnd. Åklagaren Lisa Hannefors ber Helene ta oss tillbaka till kvällen precis efter bråket för att höra hur hon upplevde Örjan. Helene kommer då ihåg fler detaljer.
Om vi tänker på, om vi försöker komma tillbaka dit då, och så tänker du på Örjan.
Ja.
Du har berättat att ni sitter i köksfönstret, eller vid köket.
Ja.
Så kommer Tommy,
ja.
Och Örjan reser sig upp och du går in på toaletten.
Mm.
Och jag tänker på Örjan. När är nästa gång du ser honom eller hör honom på något sätt?
Jag vet att han kom in och sa att jag ska komma ut och titta på Tommy, men det vill jag inte.
Nej. Men berätta om det där så vi förstår. Vad var det för någonting?
Efter att de har bråkat.
Mm.
Ja, det är samma där. Kom och titta på din pojkvän.
Mm.
Jag vill inte gå ut.
Ni hörde inte det sista.
Jag vill inte gå ut.
Du vill inte
alltså,
gå ut?
Jag vill inte lämna hemmet. Huset.
Och då säger han, kom och titta på din pojkvän.
Mm.
Vad sägs det mer då? Eller vad gör
nej,
ni då?
Nej, men jag tror han var i chock själv. Jag tror det.
Ja. Mm. Okej. Okay. Och vad säger du någonting till honom då?
Jag vet inte.
Och säger han någonting mer?
Nej, det är det jag minns. Att han kom in och sa så.
Kom och titta på din pojkvän.
Mm.
Förstod du då vad det var du skulle titta på?
Ja, det fattar ju vem som helst.
Hur gick tankarna i ditt huvud då?
Jag vill inte se en blodig människa.
Nej. Okej. Och förstod du anledningen eller fick du någon förklaring till varför han kom in och sa så här att du skulle komma till?
Nej, jag vet inte.
Nej. Och på vilket sätt säger han det här till dig?
Jag tyckte det lät som att man var stolt på något sätt. Mm. Det lät så på rösten. Mm. Men jag tror han var arg på Tommy. Så jag tror det var det. Han var inte arg på mig.
Mm. Och visste du, eller hade du någon uppfattning eller aning om var Tommy var då när du skulle gå och titta på honom?
Jag tänkte tomten. Det jag hörde, sista suckarna där. Då tänkte jag tomten. Mm. Så kan jag inte säga var, för jag gick inte ut.
Nej. Men du tänkte att Tommy var på tomten?
Det lät så på suckar man hör.
Mm. Och berätta om de där suckarna då, vad det var för ljud. Vad det var för någonting som du hörde?
Ja, men det är ett sucka. Så lät den. Så här rassligt. Nej, jag tänker att han kommer dö där.
Mm.
En kvidande ljud. Ska jag förklara det?
Mm.
Helene beskriver sedan hur Örjan går in och hämtar bilnycklar och försvinner sedan iväg. Hon hör eller ser inget mer än det förrän morgonen efter, då hon vaknar vid 8-tiden.
Och hur verkar Örjan då? Hur är han till sättet när han vaknar? Och
han måste jävla lugn med varandra. Jättelugn.
Mm.
Jag tror att han var i chock.
Mm. Och så när du berättade själv innan så sa du så här, du frågade Örjan var det Tommy.
Mm.
Och då svarade han är inte här.
Mm.
Och sen gick du och satte på kaffe.
Mm. Jag vill inte prata. Känner ju. Tänkte sätta på lite kaffe, kanske han börjar prata lite.
Mm.
Jag fattar, det har hänt någonting.
Ja.
Så sa han direkt.
Vad sa han då direkt?
Han ligger i kanalen.
Han ligger i kanalen.
Ja. Iskallt. Oh.
Mm. Vad är anledningen till att du istället för ringer 112 kör iväg med kroppen?
Ja. Akut stress kanske. Jag vet inte. Tillfällig sinnesförvirring. Men när man tänker på det så är det... Jag har ingen förklaring. Chock. Mm. Jag har aldrig sett en död människa förut faktiskt. Och han sitter där blodig i min trapp. Och jag har hela tiden bara tänkt att jag ville bli av honom på första början. Så det kanske bara att det inföll sig så. Jag kan tyvärr inte svara på det. Men det var hemskt. Jag önskar att det vore ogjort.
Dumpandet av Tommys kropp i kanalen kan också ses som en åtgärd för att försöka komma undan med brottet. Något Örjan menar inte stämmer. Han skyller på akut stress och tillfällig sinnesförvirring. Men han försöker även göra sig av med annat bevismaterial, såsom repet han använde till att släpa Tommys kropp efter bilen, samt Tommys ryggsäck.
Kan det vara så att du inte hade tänkt att ringa till det här? Att du hade en tanke på att det aldrig skulle bli upptäckt och då skulle du göra det med de mesta spåren?
Ja, jag har bott där ute sedan 94 och skulle jag tänkt i de banorna så lovar jag det att då skulle jag absolut inte lagt hand där jag lade. Nej.
Nej.
För det där
varför slänger du, varför gör du då med det här repet då? Om det inte alls går i de banorna.
Jag gör mig av med kroppen och ryggsäcken och repet. Ja, jag vet inte som sagt.
För det är ditt rep, uppenbarligen så har du sparat det. Du säger det att det var från en annan bil som du skrotade, men det repet ville du ha kvar. För det sparar du och plockar ur bilen. Det är ju så du har berättat. Och då undrar jag varför inte ha kvar repet om det är ett användningsbart rep. Varför göra sig av med det i en soptunna?
Jag tyckte att det var blod på den så jag ville nog slänga det på grund av det kanske. Jag vet inte, det är en spekulation.
Mm.
I det första polisförhöret den 1 maj nämner Örjan ingenting om att ett dödshot utdelats från Tommy. Trots att Örjan fått upprepade frågor om vad Tommy sa till Örjan under kvällen. Enligt Örjans pappa nämnde förvisso Örjan att Tommy hotat honom. Men när det kommer till att berätta om det i polisförhör är det en uppgift som tillkommer sent.
Jag har nog inte uttryckt mig riktigt och tänkt på alla små detaljer att de är så oerhört viktiga, varje ord hit och dit, utan ja, det har blivit helt fel allting från början till slut där, känner jag. Så att,
Men ser du det som en liten detalj att han skriker jag ska döda dig din jävel?
I sammanhang med bortforskning av kroppen så tycker jag det, ja, faktiskt, det är min bedömning.
Ja. Och när han väl säger det, är det någonting då som du överhuvudtaget reagerar på då, eller?
Absolut.
Inte heller i ett förhör 13 dagar senare nämner Örjan något om ett dödshot. Inte heller i larmsamtalet nämner han något om det.
SOS 112, vad inträffat?
Och i larmsamtalet uppger han ju även att han tror att han bragt en kille om livet. Något han inte längre står fast vid att han tror.
Ja, hej, Örjan heter jag. Jo, det var ett lite handgemäng igår, så jag tror jag har bragt en kille om livet faktiskt. Så jag ville bara säga det.
Idag hävdar Örjan att han helt enkelt inte vet hur Tommy dog, men att det i alla fall inte är han själv som bidragit till det. Örjan menar också att innan han släpper med sig Tommy till kanalen är han helt säker på att Tommy redan är avliden. Men han vet som sagt inte hur han dött.
Men om du inte har någon aning om egentligen varför han är död, varför ringer du inte in och bara säger så här: vi slogs lite och sen hittade jag honom död i slänten. Jag vet inte hur det gick till. Om det nu var så. Varför säger du inte så istället för att du säger att du misstänker att det är du som har dödat honom?
Jag vet inte. Jag tror att det är för att jag är sån person. Bara helt enkelt. Och självklart nu när jag sitter här i lugn och ro så skulle man ju ha ringt 112 när han sitter där nere. Det begriper både jag och alla andra här, så att det är oförsvarligt, men jag gjorde inte så.
I de första förhören uppger Örjan att han inte heller vet om Tommy fick in någon smäll på honom. Men i rättssalen hävdar han att det inte är någon tvekan om att han själv blev knockad av Tommy. Och i de första förhören visar han även upp en osäkerhet kring om det kan ha varit så att han har sparkat eller stampat på Tommy under bråket. Något han idag bestämt nekar till ska ha skett.
Som jag påstår att i dina två första förhör, den 1 maj och 13 maj, så säger du i flera tillfällen att det kan ha varit våld där nere och att du kan ha stampat och sparkat. Är det korrekt då?
Så
bör jag inte läsa upp det? Utan...
Nej, så kan jag ha sagt det.
Ja. Och förklaringen är att du var chockad över ditt beteende med kroppen efteråt?
Ja, jag har tyvärr inte lyssnat, tror jag, på frågan ordentligt.
Men kan vi vara överens om att du har fått frågorna flera gånger?
Ja,
om det har varit våld där nere och om du har stampat och sparkat på honom.
Mm.
Och du har tvivlat då?
Ja, men jag kan försäkra om att jag har aldrig stampat eller sparkat på honom.
Mm. När bestämde du dig för att liksom vara säker på det då och framföra den åsikten?
Ja, det var så här att vi satt och diskuterade och då kom det fram att Örjan, säg bara exakt sanningen och vad du kommer ihåg. Och då har jag bara, så har det blivit.
Mm.
Så att nu tycker jag att jag försöker prata så tydligt jag kan så det inte blir någon som helst missförstånd angående otydlighet det här.
Det finns uppgifter som tyder på att Tommys skador på kroppen har uppstått genom sparkar eller stampar. Och Örjan har ju själv medgett att han under kvällen upptäckt att han har väldigt ont i foten. Idag hävdar han att det måste ha varit för att han har snubblat till och då skadat foten. Men för åklagaren är det viktigt att veta om sparkar eller stampar har utdelats mot Tommys kropp, då bedömningen av nödvärn och uppsåt då påverkas.
Ja, för bland annat på sidan 414 så pratar ni om det här med skorna och våld med fötterna. Och jag kan inte hitta att du någon gång då säger att du på något sätt skulle ha snubblat till, att det är därför du har ont i foten. Du säger att du har skavsår, säger du.
Ja.
Men ingenting om att du skulle snubblat. Och så finns det en anteckning om på mitten på sidan 14. Jag har använt fötterna till någonting i alla fall. Och då undrar jag, varför säger du så då? Att du har använt fötterna till någonting i alla fall? Och vad syftar du på?
Ja.
Det står ingenting med att du har klämt skor som är för små.
Jag har ju i alla fall aldrig nämnt att jag har sparkat eller stampat på honom. Så att jag har ju förmodligen bara uttryckt mig som att jag har gått på fötterna och fått skavsår då kanske. Jag vet inte hur jag ska tolka det där själv.
Örjan har även i de första förhören visat osäkerhet om det kan ha varit ytterligare ett bråk med Tommy nedanför altanen. Idag menar han att enbart ett bråk ägt rum uppe på altanen. Örjan fick in en bra träff på Tommy och Tommy lyckades skalla Örjan en gång i ansiktet som ledde till att Örjan för en kort stund tuppade av. När han vaknade upp igen såg han ingen Tommy på altanen utan upptäckte senare att Tommy satt livlös nedanför trappan till altanen. Men riktigt så lät inte tidigare.
Har du i första förhören liksom öppnat upp för möjligheten att det faktiskt har varit två bråk? Ett där uppe och ett där nere. Känner du igen det?
Jag kan ha sagt så, ja. Men vi har bara varit bråk uppe på altanen.
Okej. Okay. Mm. Och varför har du liksom öppnat upp för den möjligheten då att det skulle vara bråk där nere när det inte var så?
Jag vet inte. Det är i alla fall otroligt dumt. Jag har inte varit tydligt. Tydlig där tydligen.
Har inte varit tydligt, eller säger du?
Nej, jag tycker inte det själv. För jag vet ju med mig att det har inte varit bråk där nere. Så att, det var märkligt.
Nej. Mm. Men längst ner på sidan 415 till exempel säger du: så jag antar att det har varit, så jag antar att det varit två bråk. Ett där uppe, ett där nere. Då antog du det då?
Ja, det var ju för att jag visste ju inte hur han hade kommit ner där som jag sa från början. När jag var så chockad att han bara plötsligt satt där nere. Men jag vet ju att när jag kommer ner så är han... han drar sin sista suck där, så att det är uteslutet. Det har inte varit något bråk där nere. Mm.
Men om jag först, vet du idag varför han har kommit ner där nere?
Nej, men jag fick, som jag sa igår där när vi såg filmen, så fick jag tydligen... en liten så här, ja, så där kan det ha gått till. Det var min bedömning, ja.
Men är det efter att du ser ett hypotetiskt alternativ till hur han hamnar där, så, som du, då efter det så kan du utesluta att det har varit något bråk där nere efter att liksom vi har visat upp att han kan ha ramlat?
Nej, jag har hela tiden vetat att det har inte varit något bråk där nere och jag har bråkat där uppe. Men att få ihop den här pusselbiten för mig, hur han hamnade där nere, den har jag liksom, jag har inte tänkt bara. Jag trodde hela tiden, som jag sa, tror jag i början av förhör, att han har hamnat faktiskt, kom igenom altanräcket och rasat ner där. För att det, jag håller på att bygga det, det är inte riktigt klart ännu. Så att jag trodde att det var så det hade gått till. Mm.
Men du, även, alltså sen sitter ni och fortsätter prata det här dialogförhöret. Och läser man vidare på sidan 417. För att jag har för mig att vi bråkar lite där nere också. Men jag kommer inte ihåg det, om det var före eller efter eller när det var. Före eller efter, då har ni dessförinnan pratat om han är livlös eller inte. Men återigen i det här samtalet som du har med polisen, så återkommer du till att du har för dig att ni bråkar lite där nere igen. Så det återkommer ju det här. Och varför tror du att det återkommer om det nu inte är så?
Jag vet faktiskt inte. Nej.
Filmen det refereras till är en rekonstruktion av ett hypotetiskt händelseförlopp som Örjans försvarare själv har tagit fram för att visa på att skadorna på Tommys kropp kan ha uppstått vid ett fall nedför trappan. Men åklagaren vill leda i bevis att misshandeln gått tillväga på det sätt hon tror. Att bråket eskalerat till att Örjan sparkat eller stampat på Tommy. Att det ledde till hans död och är anledningen till att Örjan har ont i foten. Och enligt Helén kom Örjan in efter bråket och med stolthet i rösten sa: kom och kolla på din pojkvän. Vilket kan tyda på att Örjan ville ta livet av Tommy. Dumpandet av kroppen och undanröjandet av bevismaterial är enligt åklagaren en del i ledet att försöka dölja brottet. Och till larmoperatören dagen efter uppger han att han tror att han bragt en kille om livet. Och säger även till tidningsbudet Britt-Marie att han troligen kommer få ett mångårigt fängelsestraff för detta.
Ja, du spekulerar i att du får en 12 år för det som har hänt. Vad har du för kommentar till det? Varför dagen efter liksom spekulerar du i det? Alltså, om du nu har sagt det.
Jag är ju inte dugg insatt i lagar och förordningar så till vidare. Jag vet inte vad det är för straff, men Jag trodde eftersom jag hade bråkat med Tommy där uppe på altanen att jag varit skyldig till det här som har inträffat. Ja.
I polisförhör har Örjan pratat mer detaljerat kring sparkarna. Som till exempel att han minns ljudet av dem.
Förhöret på sidan 417 så har du lämnat en kommentar om en iakttagelse av hur det låter på Tommy när du sparkar honom. Känner du igen det?
Ja, just det. Det står någonstans där.
Mm. Och berätta kring när du satt och berätta hur det var och hur det kom sig att du berättade om det här då, att du hör hur han liksom...
Ja, just det, jag säger nog så här att
han responderar på dina sparkar.
Jag hörde hur sparkarna tog, tror jag.
Ja,
just det.
Mm. Ja, jag hörde när sparkarna tog. Berätta då, varför säger du så i polisförhöret?
Ja, jag har ingen aning. Jag kan bara säga att ja, jag vet inte varför.
Ja, men på sidan 417 då så det är sjunde H1 nerifrån, så säger du jag hörde att det tog, om man säger så, alltså att det gjorde ont i kroppen och att han lugnade ner sig vart efter, kan så att säga. Och sen får du fråga hur många sparkar minns du. Jag egentligen på raken kan jag inte säga någon. Men jag ville bara få han därifrån. Om du inte har upplevt det här. Hur kommer det sig att du säger så då överhuvudtaget?
Ja, jag har nog uttryckt mig otroligt dåligt här. Jag har inte sparkat på han. Men jag menar nog, jag har, när jag tänker på de här rosslingarna som jag hör. Att någonting där som har tagit på han. Och sen att jag vill bara han därifrån. Ja, det är faktiskt det är därför jag tar och kör bort han med bilen. Kopplar han med repet där. Så det har nog blivit i sitt sammanhang här. Men jag, som jag säger här i början på förhören, jag är väldigt chockad. Och jag har uttryckt mig väldigt dåligt. Jag erkänner det.
Mot slutet av förhöret med Örjan i tingsrätten tar målsägande beträdet Mats Flodén över. Och han reagerar också på det Örjan nämnt om sparkar i sina första polisförhör.
Att du då som svar på den frågan uppgav: jag slogs för mitt liv. Jag kan bara tänka att jag gjort allt i min makt för att få ett slut på det. Slag, armbåge, knä, sparkar, vad som helst.
Ja.
Kan inte säga om jag slog med vänster eller höger. Jag bara öste på.
Det är riktigt, så uttryckte jag mig. Det kommer jag ihåg.
Ja.
Så kändes det.
Ja.
Ja, jag var uppjagad.
Och då har jag ju förstått att din försvarare tyckte att du har varit otydlig och att du måste bli tydligare i dina svar.
Jag är inte lika suddig.
Nej. Mm. Men när du då på sidan 417 på en fråga från förhörsledaren som uttryckligen handlar om sparkar säger att du hör hur sparkar tar, att det gjorde ont i kroppen och att han lugnade ner sig vart efter. Då undrar jag, vad är det som är otydligt med det?
Det är absolut inget otydligt med det, utan jag gör bara en bedömning av att jag har ont i fötterna och jag hör att jag pratar då, så att jag har hört hans rosslingar där nere, och då har jag gjort ett antagande att jag har sparkat på honom eftersom jag har ont i foten faktiskt. Men jag har inte sparkat på honom, jag lovar det så här. Jag har inte stampat på honom.
Då blir min fråga naturligtvis, vad är det som idag gör att du är så pass säker på att du inte skulle ha sparkat?
Jag vet inte. Jag vet bara att jag inte har gjort det. Och jag kan säga att jag öppnade väl för alla möjligheter där på något sätt. Jag vet inte. Det var i alla fall ett helt fel uttalande.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Örjan tror att Tommy kan ha fallit ner för trappen och på så sätt åsamkat sig skadorna. Örjans försvarare, som inte var där, är däremot övertygad om att så är fallet. Han har lagt ner mycket tid och stora resurser på en rekonstruktionsfilm där en docka släppts ner från trappen för att påvisa att den omfattande skadebilden kan ha uppstått av att Tommy fallit ner för trappen och sedan in i en närliggande stenmur. Något rättsläkaren Ragnar Edman inte är lika övertygad om.
Ett sånt där fall då?
Ja, alltså det är ju väldigt svårt när man bara sett bilder på en docka som kastas raklång ut. Det som man tar det här med läpparna, så är det ju väldigt få hudavskrapningar på läpparna. Alltså de är ju alltså uppe, för de stora skadorna är ju i över- och underläppens infästning. Det är ju sönder, det är som sönderslitet. Men det är rätt fint på utsidan. Så att det skulle ha slagit i en stenmur både uppe och nere låter inte sannolikt.
Mm. Och den här spridningen då av skador som du själv har räknat upp här då, skulle den vara sannolik? Så att alltså i det här fallet så ramlar du så att du liksom på något sätt slår, alltså höger sida går av när du slår i trappan och sen går vänster sida sönder när du slår i muren.
Ja, jag förstår. Det går inte att utesluta att skador har uppkommit efter ett eventuellt fall. Exakt vilka skador det är väldigt svårt att uttala sig om. Men att då slå i höger och sen vänster sida och få så utbredda skador. Jag kan inte se det framför mig.
Om man faller så där handlas framåt då, är det liksom rent möjligt att dels få ett brott på skulderbladen, bryta armen och bryta båda liksom okbenen?
Nej, möjligtvis armen kan jag tänka, men att få det och någonting på baksidan och höger sida revbensfraktur och flertalet vänster sida revbensfraktur, det har väldigt svårt att se det. I det här fallet så är det inte en enskild händelse. Ett enskilt fall ger inte alla de här.
Ragnar är mycket tveksam till att Tommys omfattande skador har uppkommit av att han fallit ner för trappan. Åklagaren vill då höra Ragnars bedömning om huruvida sparkar eller stampar kan ha orsakat skadorna.
Kan man liksom bryta så många? Kan så många gå sönder av en spark eller ett slag? Eller liksom,
nej.
Du att det här talar för att man har stått och slagit och sparkat på samma ställe flera gånger?
Nej, flera spark, eller vi säger sparkar då, på olika upprepade sparkar på olika ställen på kroppen.
Ja.
Inte en spark som gör allting.
Kan man med ett hårt knytnävsslag slå sönder 6-9 på ett slag?
Då får man nog ta i. Jag har svårt att... Jag kan inte bedöma det. Ja, det kan man säkerligen. Men vilken kraft och vad personen har för kläder på sig. Och
Tommy har ju 4 lager kläder.
Ja. Det beror på vem som slår också.
Okej, okay, gemene man då?
Nej, jag skulle... Det är svårt, tror jag. Ja. Att knäcka så många. Men...
Ska vi koka ner till att det är osannolikt men inte teoretiskt omöjligt? Nej. Ungefär så.
Ja, ungefär.
Tommy har också ett kraftigt brott på skulderbladet och åklagaren frågar om den skadan kan ha uppkommit vid ett knytnävsslag.
Det är samma svar som med benen, tror jag. Det är klart, det går säkert, men skulle mer tala, om frågeställningen var är det en stamp eller ett knytnävslag, skulle jag säga att det är mer troligt för en stamp.
Ja.
Örjan har i polisförhör varit osäker på vad för slags våld som utdelats. Och det är nu i rättssalen. Han är av den bestämda åsikten att han bara fått in en enda riktigt bra träff på Tommy. Åklagaren frågar då om det är rimligt att anta att alla andra skador då ska ha uppkommit på grund av fallet nedför trappen.
Bara att han skulle fått då allt annat förutom eventuellt ett slag här i det här fallet.
Det utesluter inte att han har fått ett slag i ansiktet, men skadebilden talar för att det har varit upp. Det talar emot att resten skulle ha uppstått av fall. Det talar starkt emot om du vill ha.
Mm. Bra uttryckte på det sättet som ni brukar uttrycka.
Ja, starkt emot.
Ja.
Stampningar, om vi tänker på skulderbladet, högra armen, men även näsan och munnen. Så att visst, man kan inte utesluta stampningar.
Nej.
Man kan inte med säkerhet säga att det där är en stampning.
Nej.
Och så har vi då Örjans skador. Han menar ju själv att han blev knockad av Tommy och han tuppade av. Och därmed inte kunde se vad som hände med Tommy efteråt.
Om han nu hade blivit skallad så att han åker i backen och sen liksom upplevde att han har en hjärnskakning efteråt. Hade det varit liksom på era skala då, hade det på något sätt... Borde man kunna se några fynd då på honom? Skadefynd om han hade råkat ut för det här? Hans uppgift, talar det för att det har hänt eller talar det för att det inte har hänt?
Det talar mer emot för att det inte har hänt, men det... utesluter inte att man kan ha blivit skallad, men det fanns ingen, som jag minns det, så hittade jag inga skador på Örjan i ansiktet.
Nej.
Örjan har även blåmärken på sin fot som han själv hävdar kommer från att han har snubblat till, men rättsläkaren menar att de bör ha uppstått genom att Örjan sparkat mot en hård yta, och han säger att en hård yta kan innefatta saker som stenar men också en människokropp eller ett huvud.
Och vad är det som gör att du gör den bedömningen då?
Blåmärken uppkommer av trubbigt våld. De sitter på ovansidan av fötterna. Och det var inga skador på naglarna som jag minns det. Det ser ut som man har sparkat. Möjligtvis tappat flera tunga saker, men då tycker man att naglarna borde ha blivit skadade också.
Mm.
Helene minns mer och mer från kvällen då åklagaren läser ur hennes polisförhör. Hon minns bland annat hur Tommy, när han kom till Örjan, bad Helene om att få nycklarna till den bostad de delar. Alltså inte att han ska utdelat något dödshot. Hon minns även att hon hört saker under själva slagsmålet.
På sidan 271 då, högst upp. Så har du i det samma förhör som vi fortfarande är inne på berättat för förhörsledaren att du hör Tommy säga snälla Örjan, snälla Örjan.
Jo, det stämmer. Mm. Det är när jag börjar liksom tänka efter.
Mm. Berätta om det då.
Jag vet inte exakt hur slagsmålet gick till. Det vet jag inte.
Nej.
Men han bad om, han sa snälla. Det sa han. Snälla Örjan. Men jag tror att Tommy, jag tror att han ligger ner då. Bara ta honom.
Okej.
Okay. Jag vet inte, jag såg inte.
Nej. Vad är det som gör att du tror att Tommy ligger ner på altanen?
Men han är liten. Örjan är lång. Han är liten. Mm. Något smisk.
Mm. Vad tänker du rent generellt nu att Örjan är större?
Ja, han sänker Tommy lätt.
Det är din egen uppfattning om de här två skulle slåss. Så.
Ja, absolut.
Okej. Okay. Och varför då?
Men Tom, vi kan se vad. Klen. Ja. Liten. Mm.
När hör du det här, snälla Örjan, snälla Örjan?
Det var ju ganska tidigt.
Mm. Och beskriv för oss hur Tommy, hur låter han när han säger det här? På vilket sätt säger han det?
Bedjande. Mm.
I ditt förhör har du sagt att han är, att Tommy, du hör att Tommy är desperat tillsammans med att han säger det.
Mm, nästan samma sak. Ja,
okej. Okay. Och kan du då dra dig till minnes av vad är det sista du hör Tommy säga?
Inte vad han säger. Suckarna han säger att jag hörde.
Mm. Just det är det sista ljudet från Tommy. Ja. I ditt förhör då, raden nedanför på sidan 271, så står antecknat då så här att: ja, snälla Örjan, jag vill bara ha min nyckel. Det är det sista jag hör. Känner du igen det?
Jo, men han frågar ju först, alltså han pratar om nyckeln till lägenheten.
Mm.
Han frågar ju först mig, eller fråga, han ropar ju.
Mm.
Alltså, kanske han blandade, jag vet inte om han sa något sånt där till Örjan.
Mm. Du hade nyckel då till er lägenhet, förstår du så?
Ja, vi bodde ihop.
Ja. Och har det hänt vid tidigare tillfällen att Tommy vill ha, alltså att han kräver att få tillbaka din nyckel?
Jo, men det, han brukar, om vi har haft lite bråk, då brukar man ha sin nyckel.
Mm. Har fått det vid något tillfälle eller tagit tillbaka den?
Ja, han tar tillbaka.
Ja, okej. Okay. Det är väl inget nytt om man säger så. Att
nej.
Om det är dåligt mellan er, då vill han ha tillbaka sin nyckel.
Jag är så van.
Mm. Mm.
I tingsrättens dom står det att det är ställt bortom varje rimligt tvivel att Örjan uppsåtligen misshandlat Tommy. Det våld han använt har, oavsett om det funnits en viss nödvärnsrätt, varit uppenbart oförsvarligt och situationen har inte varit sådan att han inte kunnat besinna sig. Örjan har därför i alla fall gjort sig skyldig till misshandel. Misshandelsbrottet är grovt med tanke på att det har varit fråga om upprepade och kraftfulla slag och sparkar samt sparkar mot en person som legat försvarslös på marken. Frågan är då om Örjan, istället för grov misshandel, ska dömas för mord. I det här fallet har Örjan tillfogat Tommy omfattande skador till följd av slag mot ansiktet samt sparkar mot kroppen. Tingsrätten anser att det är klarlagt att Örjan förstått att det funnits en risk för att Tommy skulle kunna avlida till följd av det våld han använt när han misshandlat Tommy. Som åklagaren pekat på är dock en av de starkaste omständigheterna som talar för en likgiltighet det sätt som Örjan därefter behandlar Tommys döda kropp. Örjan kan inte ha varit fullt övertygad om att Tommy vid tillfället varit död. Han har till exempel inte gjort några som helst åtgärder för att i detta läge försöka rädda Tommys liv. Han har inte lagt honom i framstupa sidoläge, kontrollerat hans andningsvägar eller genomfört hjärt- och lungräddning. Han har inte heller ringt ambulans eller bett Helen om hjälp. Istället har han omedelbart efter att Tommy slutat göra motstånd gått och hämtat bilnycklarna, kört sin bil runt huset, dragit fram Tommys kropp till bilen, lagt en snara runt Tommys hals, fäst repet i bilen och släpat kroppen efter bilen i ungefär 1 kilometer. Om Tommy fortfarande varit i livet när han spändes fast med repet måste det ha stått alldeles klart för Örjan att han i vart fall till följd av transporten skulle komma att avlida. Till detta kommer att Örjan därefter puttar i Tommys kropp i Dalarö kanal. Det är alltså rättens uppfattning att Örjan dödat Tommy. Han har gjort detta genom att upprepade gånger slå och sparka mot Tommys huvud och kropp. Till följd av slagen har Tommy ådragit sig flertalet skador i ansikte och på huvudet samt ett stort antal revbensbrott. Gärningen ska rubriceras som mord eftersom brottet inte kan anses som mindre grovt. Örjan döms alltså av tingsrätten till 14 års fängelse för mord och brott mot griftefriden. Men något som också är intressant i tingsrättens dom är det väldigt stora utrymmet som ges till Örjans försvarsadvokat. Aldrig någonsin har jag läst en dom som tillägnar så stor del till att kritisera försvarsadvokatens arbete. Ett arbete som han bedrivit till större delar på helt eget bevåg. Under rubriken ersättning till den offentliga försvararen står bland annat följande. Redan innan förhandlingen påbörjats har försvararen meddelat att han inte kunde hålla någon sakframställan och därmed inte heller var beredd att ange vilken inställning som Örjan hade till åtalet. Detta eftersom försvaret, efter åtalet, fortsatt vad som närmast kan beskrivas som en egen förundersökning med inhämtande av egna tekniska och medicinska analyser. På fråga om detta begärts under förundersökningen har försvararen uppgett att så inte varit fallet. Det tycks inte heller ha varit så att försvararen eller Örjan haft någon invändning mot någon enskild slutsats i det kriminaltekniska eller rättsmedicinska yttrandet. Istället har försvararen begärt in synpunkter från andra experter på hela förundersökningen. Först vid försvarets sakframställan, mer än 2 veckor efter det att åtalet väckts, har försvaret kommit med invändningar och påståenden som aldrig gjorts gällande vid något tillfälle under förundersökningen. Försvararen har också under förhöret med Helene tillkännagjort att han gjort egna rekonstruktioner som han velat konfrontera henne med. Detta har varit rekonstruktioner som inte åberopats och som heller inte gjorts tillgängliga för övriga parter. Inte heller har försvararen vid något tillfälle begärt att förundersökningen ska kompletteras med utredningar av det slag som han själv tagit initiativ till. Att på detta sätt försöka överraska inte bara förhörspersoner utan även övriga parter i målet med uppgifter och invändningar som inte kunnat utredas och prövas innan åtalsbeslutet fattades är enligt tingsrätten både anmärkningsvärt och helt i strid med den processordning som tillämpas enligt svensk lag. Genom att driva processen i detta mål på det sätt som nu skett har det mer eller mindre konstant förelegat en påtaglig risk för att förhandlingen inte skulle kunna slutföras. Av dessa angivna skäl har det varit ett olämpligt sätt att bedriva försvaret i målet på. Sammanfattningsvis anser tingsrätten alltså att en stor del av det arbete som försvarsadvokaten lagt ner inte har varit motiverat för att tillvarata Örjans intresse i målet. Men i tingsrätten döms alltså Örjan till 14 års fängelse för mord och brott mot griftefrid. Men Örjan och hans försvarare fortsätter att kämpa för Örjans oskuld i morddelen och överklagar till hovrätten, som gör en annan bedömning. Vi hör ett utdrag från P4 Stockholm som efter domen ringer upp rättsexperten Sven-Erik Alhem.
Ja, för det första kan man ju säga att det är en väldig förändring. Från att ha varit dömd till 14 år med ett ganska högt skadestånd så blir han nu i hovrätten behandlad hyggligare. Han får 3 års fängelse och slipper ifrån en del av detta skadestånd. Men grunden till detta är helt enkelt att hovrätten, till skillnad mot tingsrätten, inte funnit att dödsorsaken kunnat fastställas med sådan grad av säkerhet att man kan döma honom för mord. Nu ska man lägga till också att det är en dom som verkligen i hovrätten inte är spikrak. Därför att det finns en skiljaktig ledamot som vill döma honom för dråp och brott mot griftefrid, som ju inte var fråga om klagan i hovrätten, till fängelse i 8 år och 8 månader. Så att denna dom är ett exempel på ett rättsfall där man ingalunda har en given utgång. Det lönade sig verkligen för den här mannen att överklaga tingsrättens dom.
Vad menar man med att man inte har kunnat slå fast att det är de här slagen och sparkarna som 52-åringen utdelade som dödade mannen? Varför kan man inte slå fast det?
Ja, man har alltså en rättsmedicinsk undersökning som inte har gett svar på frågan. Där finns en osäkerhet i detta. Och det är åklagaren som har bevisbördan för samtliga omständigheter, både de subjektiva, alltså frågan om det är uppsåtligen eller inte uppsåtligen, och de objektiva. Och han döms alltså inte heller för att ha orsakat den här mannens död, utan han döms för grov misshandel och brott mot griftefriden. Normalt sett, om en domstol inte finner att uppsåtssidan är styrkt så långt att man kan fastställa att den person som har slagit också innefattar att den här personen kan avlida, då brukar man ju dömas för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Men i det här fallet har man alltså inte funnit det styrkt att han orsakat den andra mannens död, utan bara att han har misshandlat honom svårt.
Men jag tänker, man har ju konstaterat att 52-åringen här misshandlade mannen och att den här mannen var död när han bands efter den här bilen, har man också konstaterat. Vad är det som gör att man inte, vad ska man säga, kan eller får lägga ihop de två pusselbitarna och då säga att det var den här 52-åringen som dödade mannen?
Jo, därför att den rättsmedicinska undersökningen inte har gett vid handen att det finns ett entydigt svar på frågan vad som har orsakat mannens död. Det är helt enkelt det enkla svaret. Och därför har man då stannat vid, för att ta det säkra för det osäkra kan man säga, stannat vid att han döms för grov misshandel och brott mot griftefriden, men inte för att ha orsakat mannens död.
Hovrätten ändrar alltså tingsrättens dom till 3 års fängelse för grov misshandel istället för mord och brott mot griftefriden. Du har lyssnat på Rättegångspodden om dödsfallet på Dalarö. Mitt namn är Nils Bergman, ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat.
Jag vill ju veta vad du gjorde och vilka lampor som det var att tända här igen.
Ja, men jag vill åka hem snart, så förstår du. Ja.
Vill åka hem snart? Nu? Eller då? Eller vadå?
Ja, efter det här. Vi vill bara att vi kommer fram till sanningen.
Okej. Okay. Mm.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.